Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bengtsson som får med sig bollen bra i första läget också. Leo Bengtsson gör 1-0 för Häcken i den sjätte minuten.
Det där är bra, det är riktigt bra. Ja, det är faktiskt så bra att det är 1-0 för BK Häcken efter att Yassin återigen agerat bra.
Häcken är oerhört samspelade i det här pressspelet. Och kommer nu med 5 man stormande framåt, tätt ner in mot kortlinjen. Och där har vi 3-0 för Häcken.
Det är mycket på gång i BK Häcken just nu. Efter förra årets allsvenska tredjeplats är ambitionerna höga inför 2021. Klubben expanderar, Europaspel väntar och givet övertagandet av damernas mästarlag, Kopparbergs Göteborg, har man nu 2 lag på elitnivå att satsa på. Samtidigt rapporteras det om mångmiljontapp under förra säsongen efter pandemin. Och med ett Gothia Cup i farozonen så är den ekonomiska ovissheten fortsatt stor. Mitt i stormen står Martin Eriksson, nytillsatt sportchef med ansvar även för damerna. I dagens podd berättar han om den hektiska första tiden på nya positionen, om utmaningarna som han och klubben står inför och om sina framtidsplaner för Hisingeklubben. För även om Häcken imponerade förra säsongen så ser nya sportchefen realistiskt på en SM-guldsatsning.
Det är svårt liksom att... Och på vilket sätt man ska liksom kräva att vi ska dit. Vi vet att det kan hända och att vi kommer kunna vara med och utmana i toppen och därmed också säkerligen kunna vara med och utmana hela vägen. Just därifrån så är det svårt att liksom specifikt säga att vi ska göra det.
Och Eriksson berättar om transferturerna kring succéspelaren Dalehu Irandust och förhoppningen om att han stannar i klubben nu när en skada satte stopp för en flytt.
I det här fallet så vill vi gärna förlänga, vi vill ju gärna se en framtid och vi vill ju framförallt att när man en sån spelare som Dalehu är en stor profil för BK Häcken och när man har gått från akademi och hela vägen upp så är det klart att det är jätteviktigt för klubben också att få betalt för det man har utbildat.
Och Eriksson talar om den nya verksamheten för damer och skillnaden med att skriva kontrakt med kvinnor jämfört med herrar.
Jag tror man är mer benägen att vara en individuell idrottare och ta mer ansvar som damspelare. Absolut. Det är mer serverat på här sidan.
Utöver detta talar vi om rivaliteten med IFK Göteborg och lillebrorskomplexet. Om Erikssons syn på agentvärlden. Om att hämta inspiration från klubbar i utlandet. Om balansera familjelivet med fotbollsjobbet. Om lärdomarna från den egna karriären. Om tiden i Brönby, Elfsborg, Blåvitt, Ålborg innan han landade i Häcken. Men som vanligt inleder vi podden med en faktaruta.
Ålder, hur gammal är jag? 40 tror jag.
Bor?
Mölnlycke.
Familj?
3 barn, fru.
Utbildning?
Ja, det vet jag fan. Gymnasieutbildning har jag och sen har jag en sportmanagement på universitetet. Men jo, det är kopplat till Danmark och tre och ett halvt år. Så vet jag inte hur man benämner det med danska eller internationella mått. Men någon form av kandidat.
Lön?
Ja.
Vad kör du?
Jag kör en Tiguan Allspace.
Vad läser du?
Jag läser just nu Björnstad del 2.
Vad tittar du på? Mm,
inte mycket. Datorn just nu.
Vad lyssnar du på?
Alldeles för lite, men jag lyssnar på live-versionen av War on Drugs senast.
Vad spelar du på?
Hästar.
Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang?
Oh. Emotionellt så är det cupguldet med BK Häcken.
Vilken är din främsta merit i fotbollsvärld?
Svårt att säga. Ja, vi har gjort ett antal landskamper. Det är väl det i så fall.
Vem är för dig tidernas bästa fotbollsspelare?
Messi.
Vilket är ditt favoritlag och varför?
Tänkte på det här om dagen. Det är tragiskt, men man har tappat det. Det har varit Juventus, men just nu stödjer jag Tottenham för min son.
Vilken tröja är du lite glad att du har bytt till dig i karriären?
Jag kan säga en tröja som jag inte fick. Det var Lampard, för att jag missade honom. Jag hade bestämt och sen så försvann den. Så att den var väl... Det var den största missen istället, tyvärr.
Vilken regel hade du velat ändra på i fotboll?
Handsregeln.
Vid vilka tillfällen ljuger du?
När jag ska komma hem ibland så kan det bli en vit lögn till min fru.
Vilket köp ångrar du? Du har ju trots allt ändå varit ute som fotbollsproffs och köpt på dig något.
Ja, man har gjort några sådana här konstigt. Inte så farligt. Det var en säng som gick rätt snabbt som kostade så mycket pengar, men den har jag faktiskt behållit länge, så det var nog ganska bra ändå.
Vilken är din favoritsvordom?
Ja. Ja, det blir ju en sån tråkig som fan. Det är den som brukar.
När grät du senast?
Det var nog inte så länge sedan. Det brukar komma lite titt som tätt när man tittar på någon film eller ser några gamla bilder. Det var säkert en månad sedan kanske.
När var du riktigt lycklig senast?
Jag är lycklig varje dag när jag kommer hem och ser mina barn. Min lilla son möter mig ett springande leende varje dag. Så att...
Vilken var din största kris?
Jag har haft ett tufft liv. Jag har förlorat både mamma och pappa. Och förlorat fler på min frus sida. Så att det har varit några stycken.
Vi sitter här på Häckens anläggning och blickar ut. Det är mycket arbete, ni expanderar. Du berättar både ny plan och anläggningen, ja. Eller själva anläggningen när ni sitter ska bli större. Det händer grejer.
Ja, det går fort i BK Häcken. Ja, verkligen. Det har funnits en plan för expandering när vårt damlag, division 2-lag, skulle liksom ta sig upp och bli ett elitlag, så har det funnits en plan. Nu blev den plan påskyndad. Då med utbyggnad av faciliteterna här för att få plats på allt. Men nu blev det lite snabbare ryck här, så att det ska ju finnas plats nu till två elitlag, två akademier och ett division 2-lag. Så att Det kommer att hända en hel del det här året.
Hur är det, nu är ju ni bara hyresgäster, så det är ju inte ni som finansierar bygget annat men med era hyresbetalningar så att säga. Men hur är det ändå, jag menar häromdagen redovisade ni ett stort minusresultat, fortfarande frågetecken kring Gothia Cup i sommar som är ju en viktig motor för er, och samtidigt expandera. Hur är det då både gasa och bromsa?
Ja, det är nästan lite schizofrent sådär. Man blir liksom, det är från dag till dag ibland som man kan känna att det är upp och det är ner. Och det är liksom, jag tror att det är en ny sits för klubben. Så att det finns ju liksom ingenting riktigt kanske att man kan hämta någon historia från. Alltså så här har vi gjort innan på ett sätt. Utan det är en ny satsning och sådär. Så att det är klart att jag tror att det kan vara lite skrämmande. Nu sitter ju inte jag med ekonomin på det sättet. Men det är klart att kravet på mig inom sporten som... Där man ska få in pengar då, kanske främst då genom resultat och spelarförsäljningen, blir ju helt plötsligt väldigt mycket mer konkret. Så kan man säga.
Hur är det spännande att vara del av en, eller det är ju egentligen ett svar som ger sig själv, men det måste vara spännande att vara del av någon som liksom satsar så offensivt.
Ja, det är det verkligen, och vi har väl diskuterat det. Jag tror vi har ju nu ett gäng som, det är Marcus som klubbchef, jag som sportchef, och även på en hel del andra positioner har kommit in en ny generation, så att säga. Så det är klart att vi har ju stora ambitioner och massa energi och liksom vill sätta BK Häcken på kartan på vårt sätt. Och nu har det gått väldigt snabbt med mina 2 månader, så det har hänt en hel del. Så att, men det är klart att jag tror att liksom tankarna kring det känns att det är ju otroligt inspirerande. Men det är klart att det också är lite sådär, lite rätt skrämmande.
Ja, hur ser en dag ut för dig? Det känns som att den tar inte slut efter... Det är inte 9-5?
Nej, det är inte 9-5, men just nu är det väl liksom kontorsarbetet. Jag sa det om dagen, när det kom nya restriktioner. När jag kom hem vid 6:30, då fick jag höra dem. För man sitter liksom med sitt, man är så djupt nere i allt från avtal till liksom ad hoc saker som händer hela tiden. Så att just nu så är det liksom högt och lågt och man är alltid på något sätt tillgänglig. Men jag försöker, jag har fått lite sådär från min fru redan att viss telefontid hemma så får man hålla. 6-8 har vi sagt, hemma så ska den vara telefonfri. Så att jag försöker, jag är inte riktigt där än.
Och du fick ju ta över lite snabbare än tänkt när Sonny Karlsson, tidigare sportchef, gick. Det var ju ekonomiska sparkrav och då aviserade han att han kunde gå lite tidigare. Men när jag klev in här så hade du honom på luren ändå, så helt har han inte släppt.
Nej, men han finns ju med en rådgivarroll och han är med ett antal dagar i veckan. Så att, nej, men han finns med. Vi var ju ett team förra året och vi är ett team även i år. Så att, men det är klart att det blir mer påtagligt att det är ett ansvar som ligger på mig. Det blir en stor skillnad.
Just när man lär sig ett nytt jobb, hur viktigt är det att gå bredvid?
Nej, men det ger ju en trygghet. Nu har jag liksom på ett sätt också gått. Jag har jobbat på marknadsavdelningen under 3 år efter jag slutat. Så att också just utifrån det som jag sa, det kommersiella värdet och förståelsen för hela klubben har jag varit. Så det har liksom inte bara varit 1 år egentligen i sportchefsskolan, utan det har också varit några extra år utifrån att känna hela klubben. Från bredd till marknad och sälj och liksom helheten och få en förståelse, vilket har varit väldigt, väldigt bra. Jag har också jobbat en hel del med evenemangen och Gothia Cup, så att jag tror att jag har en god inblick i hela BK Häcken, vilket jag tror är en styrka i min roll.
Om man pratar om det där liksom att gå bredvid och lära sig, samtidigt har du rätt målmedvetet läste jag en sportsmanagement-utbildning. Visste du tidigt att det var hit du vill?
Ja, det var nog i alla fall. Alltså det var ju det som var lite syftet med utbildningen. Sen har man tagit en liten krokig väg. Och sen när jag jobbade ganska mycket med evenemang, vilket också var väldigt... Jag tror var väldigt nyttigt, för där får man driva sin egen sak och liksom bygga det från grund till slutprodukt. Vilket är rätt nyttigt i att liksom, alltså, dels bli prestigelös i själva arbetet och dels förstå sammanhanget av planering och struktur som man kanske inte har givet som fotbollsspelare. Och när man även gör en utbildning så är det bra att få den praktiska läran. Men jag tror någonstans har den liksom också växt fram under det arbetet jag har gjort, att fotbollen har kommit närmare och närmare. Och, liksom, ja, känslan för att jag vill jobba med det igen.
Vad lägger man mest tid på som sportchef?
Ja, det är väl klart att det är en hel del agentkontakter. Det skickas en hel del via WhatsApp, via sociala medier, folk som ringer. Sen är det väl mesta tiden givetvis de anställda man har med lag och ledare och allt folk runt omkring som liksom, där det händer saker och det förväntas svar och så vidare.
Jag menar, du har ansvaret för Andreas Alm och laget. Hur mycket är du involverad i att prata, men borde inte han spela istället för den spelaren?
Nej, inte på det sättet. Vi har väl en dialog hela tiden när vi liksom ser över truppen. Sen kan vi diskutera matcherna och lite vad vi gjorde och liksom hur den och den funkade. Men inte så här kritiskt att man säger att den borde spela eller borde göra sig, utan det är ju Andreas ansvar och roll, och det har jag full respekt för att det ska vara så.
Finns det en tydlig strategi för hur BK Häcken ska spela fotboll?
Det har väl funnits, ska man säga, en historia som har byggts upp då, framförallt kanske med Peter Gerhardsson, där man har varit ett inom situationstecken attraktivt spelande lag. Nu tycker jag vi har kombinerat det med att vara ett effektivt och attraktivt. Och det är ju liksom någonstans, vi har suttit i, under förra året så jobbade jag ganska mycket med strategin som komma skall, och utifrån en BK Häcken-modell som vi ska spela. Sen är det inte helt enkelt att liksom utforma. Jag tycker vi är, liksom, vi har pratat om i år att vi ska förädla det vi gör på alla punkter, både framåt och bakåt. Så att det, jag tycker vi står för mycket där vi vill stå för, och där vi någonstans står eller kännetecknar oss utåt sett också just nu.
Ni blev ju trea senast. Hur ser du på det?
Nej, det var ju fantastiskt bra resultat. Och ett år liksom där man märkte på alla, både truppledare, fans, alla runt omkring, hur viktigt det var att vi faktiskt knep den medaljen. Så att, ja, jag tycker det var jättebra.
Vad är målet framöver för klubben? Jag menar, nu har ni ju under 10-talet tagit 2 cuptitlar. Ni blev 2 en gång när du var med som spelare. Och så. Vad är liksom det långsiktiga målet?
Men vi har satt en 3-årsplan nu där vi ska vara med hela tiden, topp 3, och vara med hela tiden och slåss om Europaplatsen. Och målet är att ta oss ut i Europa varje år. Sen finns det ju cupen också. Men att lite mer uttalat toppmål, och inte kanske och som är år efter år, istället för att som vi har haft nu under en 5-årsperiod, det var ett guld vid ett tillfälle. Så tror vi mer på liksom kontinuiteten, att vara jämna och vara bra. Och då också liksom när man är där med i toppen så vet man ju inte vad som händer. Men
kan det uttalat att man pratar om vi ska ta ett SM-guld, kan det upplevas som förpressande? Att det blir enklare att prata om att över tid ska vi vara topplag?
Nej, men det är svårt just, och så är det svårt med målsättningar utifrån. Och så vi brukar prata ganska mycket, det brukar Andreas prata också rätt mycket kring ekonomin. Och när Malmö är så mycket större än oss ekonomiskt, så är det svårt liksom och på vilket sätt man ska liksom kräva att vi ska dit. Vi vet att det kan hända och att vi kommer kunna vara med och utmana i toppen, och därmed också säkerligen kunna vara med och utmana hela vägen. Just därifrån så är det svårt att liksom specifikt säga att vi ska göra det. Och är det rimligt utifrån de ekonomiska aspekterna? Vi tror ju det sportsligt, så är inte det alltid att de liksom stämmer överens, som tur är. Men just ur en målsättningsperspektiv så känner vi att det är bättre och tillräckligt stor drivkraft att, liksom, att vi ska vara med där uppe och slåss om Europa.
Vad tror du att SM-guld hade betytt för BK Häcken, om man tänker sig med supportrar och allt? Jag menar, ni är ju trots allt ändå lite lillebror i Göteborg fortfarande.
Ja, lite, men man märker ändå också en skillnad, tycker jag, de senaste åren. Att vi liksom tar större plats och att vi faktiskt betyder någonting i Göteborg. Och vi är lite mer irriterande för IFK Göteborg och, som alltid har varit det stora laget. Så att det är liksom, sportsligt så har vi varit förbi ett tag. Men man märker också att det blir liksom, det blir mer derby av saker och ting, och vi som sagt vi är där, och man liksom, man bryr sig om vad vi säger och vad vi tycker och så vidare och vad vi gör, så att det märks ändå en stor skillnad, tycker jag.
Vad tror du ligger bakom det skiftet, att ni faktiskt blivit en tydligare röst och en tydligare irritation?
Det blir ju så att man är, har man sportslig framgång så blir det tydligt liksom, då får man också respekt. Vi har ju också gjort, vi är bra på alla plan, tycker jag, står och starka på marknadsavdelningen, kommunikativt är vi duktiga, och liksom, jag tror vi har en professionalism i hela klubben som gör det, att man tar oss på allvar.
Via då medaljplatsen förra i höstas så är ni ju klara för att Europa Conference League, att kvala in där. Tidigare, om man ser till Häckens kvalsatsningar i Europa, det är inte så att man trillar baklänges av framgångarna. Vad är det som har brustit?
Alltså, ska vi se de senaste åren, så har det varit väldigt tuffa lottningar. Vi har haft AZ Alkmaar och Leipzig året innan det, så vi vet ju alla hur bra de är. Så att jag tror att det finns väl liksom, det är en liten sådär, när man inte har historien och kanske tillräckligt mycket eller hög ranking då, så är det, då är det liksom lite större risk att man möter på de här jättarna tidigt. Men det är klart att någon gång så måste man ju ta sig förbi dem, och det vill hoppas att den blir en rimlig utmaning och att man liksom där kan lära utav tidigare år. Vi tar ju massa lärdomar hela tiden av de sportsligt vi möter och försöker liksom ta det med och lära oss i allsvenskan, men också liksom utifrån de Europa matcher som komma skall. Sen tror jag också en viktig del blir ju att vi får, nu har vi liksom mer och mer etablerade spelare som har provat på det här. Och då blir det också lättare att få med sig liksom en helhet, och kanske att man har den rutinen lite grann, så är det inte lika farligt att gå in i de matcherna.
Nu ska man ju vara ärlig och säga att Häcken är inte ensam om att det inte är klart. Egentligen är det ju bara Malmö liksom på senare år. Vad är det som gör att svensk klubbfotboll brister i att ta sig förbi den där spärren?
Ja, jag vet inte. Det är väl en del är ju det givetvis att motståndet. Det är väl klart att det har funnits en, ska vi inte säga korrelationen med Norge. Danmark kan man ju se ibland. Nu har ju Malmö tagit sig upp där. Men det finns ett antal som liksom har en annan ekonomisk styrka och kan satsa. Och kanske ibland också en annan tro lite grann sådär. Att historiskt, alltså, att vi kanske måste våga extra tro på det här, lite som Östersund faktiskt gjorde på ett lite osönt sätt liksom. De gick ut och spelade sin fotboll på det sättet de kan verkligen, och trodde på det hela vägen. Det tyckte jag liksom var otroligt inspirerande att se. Det var någonstans, jag tror, den vägen man måste våga gå och tro på att det vi gör är bra liksom.
Europa Conference League, du är en av dem jag ändå läst mig till som talat lite positivt om det, den tredje ligan som man ju adderar nu. Samtidigt är ju känslan att man vet inte hur mycket pengar det blir och att svårt för supportrar att engagera sig och liknande. Vad tror du om Europa Conference League?
Det är jättesvårt när man inte har alla förutsättningar, men jag tror att det är lite samma kring Europa League, och jag vet inte om det behöver bli så stor skillnad på Europa League och Conference League för fans och för den totala bilden, för det är klart att det skiljer sig ganska stort mellan Europa League och Champions League till en början. Jag tror ju vikten av att vi får Europa erfarenhet och får de matcherna och får möjligheten att liksom, det är också utifrån en kommersiell aspekt att man får chansen att visa upp sina spelare ute i Europa. Det blir också lite kanske ett större värde för dem att testa av och andra klubbar att se. Sen får man ju, alltså vi får ju utvärdera och se vad det ger och hur stor blir den ekonomiska differensen mot Europa League och så vidare. Men sen blir det ju också en morot någonstans för svensk elitfotboll att liksom ta oss in och ta oss vidare uppåt, så att vi har chansen liksom att vi bygger tillsammans både klubbarna men också centralt, att vi måste satsa och måste liksom se över vad kan vi göra för att få en bredd kring topplagen som kan vara med och slåss om och liksom se det mer också bygga vidare på fler poäng så vi tar oss uppåt i hierarkin.
På senare år är det ju ingen tvekan om att på något sätt skillnaderna i europeisk fotboll ökat mellan de stora, och jag menar parallellt med att man lanserar den här Europa Conference League så pågår ju ett arbete inför 2024 där det talas om att det kommer bli ännu svårare för svenska lag att nå Champions League. Och hur ser du på att framtidsanda, vi tittar på de bygger här utanför och liknande, samtidigt som det blir svårare och svårare för svenska och nordiska klubb?
Ja, alltså det är väl dubbelt. Så det blir också så här nattsvart om man ska bara se den bilden. För då blir det så här, okej, då kan vi lika gärna ge upp på ett sätt. Men samtidigt så tror jag inte det kommer fortfarande hända sportsliga resultat som liksom där den lilla kan slå den stora. Det är väl klart att pengar styr mer och mer i idrottens värld. Så är det. Det får man liksom bara förhålla sig till. Så är det nationellt även i Sverige. Men som sagt, jag tror ändå man måste försöka välja och se vilka små steg kan vi ta hela tiden och inte blicka för långt fram, utan se det närmaste målet och ta oss dit först.
Om man ser till sportchefsjobbet, hur, förutom då att du har Sonny Karlsson lite som en resurs, hur mycket arbete jobbar du med scouter, hur mycket jobbar man med data som ju har blivit väldigt vanligt och så. Hur lägger du upp liksom jobbet när ni ska hitta både nyförvärv och liknande?
Jag har ju Hampus Andersson som är våran chefscout och som styr det jobbet och som har ett ganska stort ansvar utifrån, och jag skulle säga att vi är väl långt ifrån färdiga att skapa våran. Vi är ganska historiskt sett är vi väldigt unga i våran scouting. Så vi håller väl på aktivt egentligen varje dag och leta och hitta liksom vår modell. Men precis som du säger så är statistiskt, det finns så otroligt mycket verktyg som man kan använda sig av idag. Och liksom just att bli bra på att hitta det man söker. Och det finns ju en massa bra förebilder idag ute i Europa, även i Skandinavien. Så att vi jobbar med det dagligen. Jag skulle säga att jag lämnar över ganska stort ansvar på Hampus där, för att jag hinner inte ta den tiden liksom, och med både liksom agenter och scouter, så mycket av den del så får han ta.
Så han får även ta agentkontakter och liknande?
Ja, det är väl det finns väl ett delat ansvar. Men den första, ofta när det inte blir, man har väl ett antal kanske som man har lite närmare kontakt med. Men de här första lösa förbindelserna blir ofta att när vi får skickat, som vi får dagligen då, så brukar jag i första hand skicka vidare till Hampus så att han får utvärdera.
Om man ser till olika positioner, hur många... Jag gissar att ni har en lista på de här 5 anfallarna eller 10. Hur många är på en sån lista?
Men det finns ju olika listor där du har kanske en skarpare lista, och där kanske du som säger en handfull per position, och sen så har du en mer bruttolista som är större. Det är samma sak där, det gäller att lära sig där. Hur många ska man följa, hur noga ska man följa, hur länge ska de vara kvar på listan? Och när kommer de nya spelarna in och hela tiden sålla? Det är ju liksom ett never ending story på det arbetet. Så att det är, jag skulle ödmjukt säga att vi håller på att bygga upp vår verksamhet så att vi vill, eller så vi kan bli de vi vill bli.
Och när man var ju en fin reportageintervju med Sonny Karlsson i senaste Offside, där han ju också pratade om liksom, han har ju varit med under lång tid och Häckens framväxt med allt från ny träningsanläggning, ny arena och allt det här. Och hur ser strategin ut framöver för klubben i stort?
Ja, men vi pratar väldigt mycket utveckling. Det är väl det i fokus, att du ska utvecklas. Vi har ju en ganska ambitiös vision där vi ska leda utvecklingen i Idrottssverige. Det kan man ju liksom tycka, aha, okej, lycka till. Men det är klart att nu sitter vi här med två stora elitlag som har vunnit guld respektive brons. Och det finns ju helt plötsligt en
lilla silver.
Precis, förlåt. Så det är klart att vi har en helt unik där vi leder, där vi har 2 elitlag, 2 akademilag under samma tak, vilket är helt unikt så vitt jag vet i fotbollssverige. Så redan där så har vi någonting som vi gör, och just utvecklingen för alla delar, inte bara på sporten, har vi väl sagt att det ska liksom vara det som driver oss.
Tråkiga nyheter för alla ungdomar som hade sett fram emot att spela Gothia Cup i sommar. Nu kommer kanske förvisso ett förväntat besked, men ändå att Gothia Cup ställs in i sommar. Detta för första gången sedan den här fotbollsturneringen sjösattes 1975. Det är förstås coronapandemin som gör att man tvingas ställa in Gothia Cup 2020.
Hur viktig, för att genomföra strategin och kanske då bli ledande i Sverige, så behövs ju ekonomin. Hur viktig är Gothia Cup för er ekonomiskt? Eftersom du kommer ju från marknad och också evenemang.
Det är klart att både historiskt, kulturellt och ekonomiskt. Alltså Gothia Cup är en stor del av BK Häcken på alla plan. Och det märker man ju av ett år när det inte blir av. På alla plan, vi har liksom en halv styrka som går lite sysslolösa på ett sätt. Så det är klart att det påverkar på alla dess plan. Så är det.
Och jag menar, nu redovisar ni ett tapp på 10 miljoner som väl var bättre än vad man hade befarat. Men hur mycket märker du av det i din verksamhet? Att liksom, vi kan inte åka och scouta där, eller vi kan inte göra det? Eller?
Ja, men jag tror det blir en helhet, en ovissheten kring... Jag har ju liksom ingen aning kring stöd kring vad som kommer ske 2021. Det finns ju liksom ingen visshet alls i det. Så att det, som jag sa till dig, det blir nästan för dagen att det kan ändras, för att det kommer vissa besked som säger det eller det. Så att det är man får vara väldigt försiktig i det, men ändå försöka planera så gott det går.
Just med tanke, du har ju varit aktiv som spelare och nu då som ledare. Ja, när man är 20 år i elitfotbollen får man säga, det är ju en tid när fotbollen har förändrats otroligt mycket. Och jag menar, det är psykologer, det är näring och det är allt. Hur mycket tid lägger du på att ni ska vara top notch där på sådana områden?
Jag försöker väl vara lite där, men att jag har en del annan erfarenhet sportsligt än kanske Sonja har haft, som har varit här större delen, haft någon min klubb där jag har varit runt lite mer och har lite mer inblick hur jag har haft det och sådär, hur man har arbetat i andra klubbar. Så jag försöker väl lägga en ganska stor vikt vid hur vi ska se ut totalt sett. Då blir det, i och med att vi som sagt har allting under samma tak, så blir det också lättare på något sätt att förgrena ut det till akademi och analys, fys, näringslära och så vidare. Då kan man liksom applicera det, och inte minst det mentala, på flera lag och få ihop det på ett sånt sätt. För det är ju kostsamt att skapa en organisation. Jag menar, så internationellt, då har du ju liksom separata organisationer för varje del, akademi, A och så vidare. Och gärna analys, så har du liksom fördelat in det på olika delar av analys och sitter i olika team. Det kommer ju vi förmodligen aldrig nå, utan min ambition är att skapa team som kan liksom räcka till flera lag, men där vi blir så pass duktiga i de teamen så att man liksom någonstans också, tror jag, på ett värde att bygga liksom klubben på och närheten till varandra på det sättet.
Vilken risk finns att man krämar på för mycket information, för mycket...
Ja, nej, men så är det väl, och det är ju alltid liksom, det får man ju märka av, och så finns det alltid den här pappersdelen och strategidelen där man använder massa fina ord och tankar och vi ska dokumentera och vi ska göra det här, och sen precis som du säger så kan det väl den faktiska verkligheten se lite annorlunda ut. Så jag tror att det får vara någonstans en medelväg där man inte liksom, man får inte glömma det man ändå har beslutat och försöka hela tiden bli bra på att följa upp det, och man får också leva i nuet till stor del.
Vilka, om du vill åka ut, vilka klubbar besöker du, eller vilka personer besöker du ute i Europa om du vill lära dig mer?
Jättesvårt att säga, det finns ju en mängd där. De vi har kikat på strategiskt, som vi har kikat på alltså när vi ska bygga upp en röd tråd i klubben, så har vi kikat på dem. Vi har kikat på Atletico Bilbao till exempel, som har en väldigt tydlighet kring hur de jobbar kring närhetsprincipen. Och de är en stor närhet, för de har, jag vet inte hur många samarbetsklubbar, men enormt många. Men de har en väldigt röd tråd i allt de gör. Vi har kikat på dem, vi har kikat på Dinamo Zagreb som är en fantastisk akademi och otroligt duktiga på att förädla spelare. Vi har kikat på Sötte Alkmaar till exempel, som vi har ett nära samarbete sedan innan, och också väldigt, väldigt duktiga på att bygga från grunden och har otroligt många egna spelare uppe i A-truppen. De har en demografi som ser liknande ut som oss, där de ligger i respektive stad. Jag menar, sen finns det otroligt många klubbar som man kan se upp till. Vi har hälsat på FC Köpenhamn i form av scouting. Det finns många olika delar som olika klubbar är duktiga på.
Hur generösa är andra klubbar när man...
Ja, men ganska ändå, ska jag vilja uppleva. Alltså, jag tycker när man väl pratar, vi gjorde någonting, jag och Pontus Farnur, som liksom de stora klubbarna som ska liksom rivalisera. Men jag tror ändå liksom man i sin roll så är det viktigt ändå att man har... Man behöver inte dela med sig av allt, men jag tror det blir viktigt att ha en öppenhet sinsemellan som är fungerande. Och jag tror att i längden så där, om man inte delar med sig någonting så blir det inte heller så bra. Det blir inget helheten blir inte så bra. Så jag upplever än så länge att det faktiskt är ganska bra. Det är många klubbar både nationellt och internationellt som vill dela med sig.
Historiskt har ju Häcken haft en del internationellt samarbete, delvis via Gothia Cup. Man har hämtat hit spelare. Vilka akademier har ni i kanske i länder i Afrika eller i Sydamerika som ni vill samarbeta med eller försöka få hit spela?
Ja, men vi har ju det, så vi, det blir så här konkret för att vi får hit akademier till Gothia Cup. Vi har ju ett antal spelare från Ghana, Right to Dream. Boris Mayen, det är väl den han tillhörde väl i periferin där, men han var här med dem som den största. Vi har Nasir Mohammed och med flera som har varit här. Nu har vi ju väldigt färskt i minnet tagit in två spelare från ASEC i Elfenbenskusten, där Hampus då var ner och besökte förra vintern, Och vi har haft också en nära dialog med dem, och de är återkommande till Gothia Cup. Så det är väl två liksom sådana. Sen så får man in dagligen nästan förslag på, vi vill skapa ett samarbete, vi vill göra det, vi vill göra det. Så jag tror någonstans så får det också lite växa fram om man lär känna vilka kontakter och vilka ställen som blir bra och känns seriösa.
Hur väger man, ja, man får tillgång till talanger och allt det, men det finns ju också en baksida delvis i sådana här länder med akademier och människor som kanske skor sig på unga talanger som inte alltid vet vad som händer och sker och liknande. Det finns ju många exempel på. Hur väger ni i Häcken där?
Man försöker väl det till en säkerställa i form av avtal och i form av liksom att det ser ut på ett sätt för spelaren som är rimligt. Att det liksom inte är någon sån där ägande form från en klubb av en spelare på ett sätt som blir människohandel på ett helt annat sätt. Sen är det väl liksom att man försöker, som jag sa, man kontaktar att det är bra människor, att det styrs på ett bra sätt. Nu när Hampus var ner så kan man också se hur det går till och vilka människorna är kring och hur mår spelarna. Alltså det är väldigt mycket saker sådär. Men jag tror att man ska vara ödmjuk inför det och liksom inte tro och tycka att man gör allting så jävla bra, utan jag tror att man hela tiden är en pågående process och hela tiden liksom säkerställa att de partners man har verkligen utför det på det sättet som är önskvärt.
Hur ser man till att ta hand om de talanger som kommer hit som där du ofta är en stor omställning?
Ja, verkligen. Kom hit, som jag sa, två 18-åringar från Elfenbenskusten kommer till ett vintrigt Sverige utan vinterkläder, så det blir så här praktiska saker. Ja, men köpa varma kläder. Och sen så nu bor ju de två, då Beni och Adjo bor tillsammans, vilket är en trygghet för dem. De har franska i bakgrunden, då tar vi in någon som kan ge en trygghet och prata deras språk. Och sen så är det väl liksom att få in dem, börja lära sig svenska, få in dem ganska liksom lättillgängligt i samhället, lära dem och utbilda dem. Vi håller väl på här lite grann och se över en sån saker som jag ser om vi kan presentera inom kort. Men just det där att sen närheten till spel, att man inte bara servar en spelare och säger varsågod, nu gör vi allting, utan man försöker utbilda dem så att de blir en del av samhället. Det kan också gälla svenska spelare, men givetvis när det blir så konkret, två afrikanska spelare kommer hit och det blir så nytt allting. Så jag tror den aspekten. Sen har vi en aspekt att de bor nära 3-4 andra spelare som också blir en trygghet i sig, att man kan, det är lätt tillgängligt att fråga eller ja, saker och ting funkar. Så att det är många bäckar små, tror jag. Jag tror att man aldrig riktigt blir färdig i det där. Men jag tror vi försöker väl någonstans. Det är väl en sån aspekt att man blir familjär och service-minded, men inte på det sättet att det blir en dadda och någonstans att man tar hand om sina barn, utan att man försöker utbilda dem till att bli unga vuxna här i Sverige och liksom kunna också utveckla sig själva som människor.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Bra avslut, och där står Alexander Jeremej, får bort stolpen och gör mål för andra matchen i rad. Och det är 3-0 BK Häcken. Och Alexander Jeremej med nytt mål.
Höger, här kommer Jeremej! Jeremej är en utpräglad målskytt. Nu har han gjort 5 mål de 7 senaste omgångarna.
Mm.
Det man förknippar mest med sportchef är på något sätt det här säljandet och köpandet av spelare och ett rätt aktivt första fönster. För som jag förstår så hade väl Sonny Karlsson sommarfönstret senaste, men du tog vinterfönstret. Och jag menar, ni har tagit in Martin Olsson och hemvändaren Jeremejeff och sålt en del spelare, bland annat Söderlund till Turkiet, och Adam Andersson gick ut i Rosenborg även för att inte sålde honom, och Ahmed Yassin också. Hur har första fönstret varit?
Ja, det var hektiskt. Det började väl... Min kära familj fick väl uppleva det under jul och nyår när jag höll på med Jeremy och det var förhandling med två klubbar då, ett lån i Holland och i Twente då, och tillhörande Dresden, så att det var en liksom man har fått uppleva, inte säga det värsta, men alltså en utmaning som hade varit ganska stor direkt så där. Det är väl klart att det är väldigt lärorikt snabbt, men det är klart att det är lite jobbigt när man väl är i det, och det blir en liten press och utmaning på ett sätt. Men just telefontiden där man la ner under de perioderna var väl inte superpopulärt, men de fick ändå uppleva saker.
Och om man tar Martin Olsson som ju varit landslagsman och sen lång skada och sen spelat i HF, gjorde det bra även om HF trillade ur. Hur övertygade du honom att liksom lämna Helsingborg och inte återvända till England och faktiskt se en framtid i Häcken?
Nej, men jag försöker väl vara ganska uppriktig med det vi gör. Jag försöker väl att tänka utifrån ett spelarperspektiv, vilket jag tror jag har en fördel av att det är ganska färskt i minnet. Ja, jag försöker vara liksom på något sätt ödmjuk men ändå inspirerande.
Och som säker gotiga cupcash.
Ja, precis. Nej, men det blir ju en helhet av allting. Men om jag ska prata utifrån det jag pratar med spelarna om, så är det väl givetvis vår resa vi vill göra, där vi är just nu, samlat med vilka vi är. Och sen så lite så utifrån. Ja, men jag är ganska ärlig också utifrån, tror jag. Utifrån vad man förväntar sig som spelare och vad vi faktiskt kan göra för dem. Det tror jag är ganska så befriande och skönt ibland. Sen får ju du fråga dem, spelarna individuellt, varför och så. Men det är så jag tänker.
Du nämner ju det själv att du relativt nyligen var spelare själv. Du spelade väl fram till 2016. Och jag menar då, när man kollar lite i arkiven så var du ju väldigt tydlig som representant för Häcken. Vi spelar i hårt ansatta och liknande fackkämpe. Mm. Och nu är du plötsligt på andra sidan. Liksom, hur är det skiftet? Mm.
Ja, det är ju speciellt, och det är också så där, man, det är väl liksom, det har varit det är nyttigt på något sätt att man har gjort den ena delen, och sen så blir det så där, man får hela tiden försöka, man får en förståelse för vad de upplever, för deras verklighet är ju verklig för dem, för de har ju inte hela bilden. Men samtidigt så måste man också vara ganska tydlig ibland, men att det inte alltid går att uppfylla alla saker som förväntas. Så det är en, och sen så är det också så här, men kompiskap kontra chefskap. Man får hela tiden någonstans...
Ja, är det slut på kompiskapet?
Ja, det behöver det väl inte vara helt och hållet, men man, nästa... får ju hålla det på en nivå som funkar. Liksom.
Så för det blev väl ändå svårt att man blir chef för en del som kanske ändå varit kompisar tidigare. Ja, men... Ni gick och snackade skit om Sonny, men liksom nu blir ju inte det lika lätt. Nej. Om du fattar vad jag menar.
Men jag fattar vad du menar. Samtidigt så är det väl också så, det fina i det är väl att de äldre spelarna som man har, de är också äldre och föräldrar, och de har liksom en liten annan förståelse och distans till helheten, så man behöver inte alltid förklara på det sättet som man kanske gör för en yngre spelare. Så att jag tror ändå den distansen liksom finns från båda håll på ett ganska naturligt sätt.
Vad är svårast att förklara för yngre spelare som de har svårast att greppa när det gäller liksom...
Ja, det känns som det är väldigt individuellt. Ibland kan det vara... Det är väl nog mer för det sportsliga, från taktiska detaljer till att liksom också kanske så här vikten av vissa saker. Alltså utifrån det här stora bilden som inte bara är träning. Den är ju jättesvår att greppa för en ung spelare. Liksom. Vad man faktiskt... Ja, men representera på något sätt.
Ibland när man pratar med gamla spelare, så när de pratar om unga spelare, så kan de ju tycka att ja, men de är bortskämda, så var det inte när jag var ung och liknande. Jag gissar att när du kom från Superettan till Kamratgården att det ändå var tydligt att unga bara bollar och så. Hur ser du på den form av kamratuppfostran?
Ja, alltså det beror nog på lite. Jag tycker om man har lite som så här, jag tror inte på det om det är en form av penalism där man har någon form av maktmissbruk. Då tror jag absolut inte på det. Ur ett perspektiv där man har fungerande vuxna, där det blir på något sätt, ja, men att man förtjänar någon, alltså man lär sig av någon form av respekt för att man förtjänar sin plats, så tror jag inte att det behöver vara helt fel. Men det är en jävligt svår linje att ha i det. Det är det. För det är ju...
hur följer du upp att det blir rätt linje här i omklädningsrummet 10 meter bort?
Nej, den liksom den sportsliga gruppen leder Andreas, så det går inte jag. Alltså det blir, om jag ska gå ner på den nivån och driva de sakerna, så blir det, tror jag inte det blir helt bra.
En annan stor affär som ju ni var inblandade i var ju Dalihor Irandust, där ju ni hade accepterat bud med flera klubbar, och det var väl närmast med Toulouse, men där är ju en skada satte stopp. Hur är det att jobba med en sån affär som sen inte blir?
Nej, men det är väl klart att det är ju tidskrävande, och man blir ju lite så dränerad på något sätt, och sen är det klart när det inte blir ett positivt utfall så blir det ju lite jobbigt, så är det ju. Men det är också någon sån här, tror jag, en läropeng att ta med, att ingenting är klart förrän liksom allt är påskrivet och allting är liksom 100%. Så är det.
Hur fångar man upp en spelare som Dalihor Irandust efter det? För det fanns väl en besvikelse hos honom också, fick operera sig.
Ja, men så är det. Det är väl klart att det är så. Vi har inte tillgång till honom på ett tag, och vi liksom, tror jag, måste hitta vägen framåt tillsammans. Jag vet inte om det finns ett svar på den frågan. Jag tror att man får nog lära sig från fall till fall och människa till människa hur man arbetar. Men just det där utifrån det där perspektivet, att det är extremt komplext, en transfer som ska göras, för det ingår så otroligt många parter i den. Och just det där att ingenting är på plats innan det är 100% klart. Det är verkligen en lärdom.
Han är ju så att säga värdefull, samtidigt ni kan inte använda honom och kontraktet löper liksom ut. Hur gör man det?
Nej, men man försöker väl hitta en bra väg framåt. Det är väl klart att vi ser att vi vill förlänga avtalet. Så att vi, det är viktigt, jag pratar med andra sportchefer som kanske är väldigt krassa i det, att man liksom, just det, man använder sig av Bossman nu. Hade vi en Adam Andersson som gick, men det fanns också en förståelse utifrån att, jag brukar säga också, du har också fått ut ett antal års speltid utav en spelare, och sen när det finns någon form av gemensam förståelse, så på det sättet, i det fallet så var det på ett väldigt bra sätt. I det här fallet så vill vi gärna förlänga, vi vill ju gärna se en framtid, och vi vill ju framförallt att när man en sån spelare som Dalihor är, en stor profil för BK Häcken, och när man har gått från akademi och hela vägen upp, så det är klart att det är jätteviktigt för klubben också att få betalt för det man har utbildat, och sen så får man ha respekt för båda parter någonstans, men det är klart att ur ett som man säger, ett klubbperspektiv, som vi måste fungera och som vi måste utvecklas och som vi måste finansiera oss, så är det en jättestor del.
Jag utgår från att han redan, eller han och hans representant redan har ett kontraktförslag, var ju signalerna tillbaka?
Nej, men jag tänker nog inte gå in i detalj på hur det ser ut just nu, utan det får vi får nog kommunicera där när vi har någonting mer konkret.
Hur hoppfull är du att han förlänger?
Det är klart att jag hoppas att vi kommer hitta en bra väg framåt, sen får vi se hur den ser ut.
Tillbaka till Larsson, försöker hitta in till Netabay, men då kommer passningen bakom här istället, då är Irandust som ser att Jonsson är långt ute. Oj, 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 oj! Dalihor Irandust gör mål från egen planhalva. Han ser att Lukas Jonsson är långt, långt ute och kan chansar. Och ja, varför inte?
Coronapandemin påverkar ju fotbollen. Det talas om många miljarder som försvinner ute i Europa från de stora klubbarna. Och då lär det ju trilla ner mindre på svenska sportchefers bord när det ska sälja spelare. Hur har du känt av det redan i vinter?
Jag vet inte riktigt. Det är väl klart att nu hade vi ju en potentiell transfer som vi var inne på med Dalihor, vilket hade varit väldigt bra. Då hade jag väl inte sagt kanske inte så mycket. Sen är det svårt att liksom, hur det påverkar de här mellanländerna. Men utifrån enskilda klubbar så har det ändå verkat okej. Okay, men ser man på totala transfer som jag förstår så har det gjorts ganska mycket mindre. Omsatt väldigt mycket mindre. Så att det är klart att det kommer drabbas, eller vi kommer drabbas också av det. Och det får vi väl se till sommaren här, hur då det stora fönstret är. Hur det faktiskt ser ut då.
Om man ser positivt så finns det kanske en del spelare för er att välja på. Man kan misstänka att i en bättre marknad kanske Martin Olsson hade haft ännu fler erbjudande. Upplever du så att det finns mer?
Ja, det är klart att det ena ger ju det andra, så är det. Och sen så får man väl kanske också se på att ska man säga, de marknader som är lite mer mättade, lite dyrare, kanske också blir svårare att sälja. Vi är en förhållandevis billig marknad. Trots att en stor peng för svenska lag kan ju fortfarande vara en liten peng för internationella transfers, så att det är inte säkert att vi påverkas exakt på samma sätt, men det är klart att man kommer ju se en påverkan på alla delar, men det blir ju väldigt intressant att följa sommarfönstret.
Hur tror du att genomsnittslönerna i Allsvenskan kommer att påverkas?
Jag vet inte faktiskt, jag vet inte, det kommer helt och hållet beror på det här året ser ut och med stöd och med publik, och trots allt så tror jag liksom att, som jag säger, det är kommersialisering på alla plan och klubbar blir bättre på att utnyttja det och bygga sina organisationer, så att även om man kanske ser kortsiktigt ett litet stopp eller en dipp, så tror jag någonstans ändå att det inte kommer bli någonting som är långvarigt.
När jag läste någon intervju med dig efter du har tillträtt så är det lite att det här med bättre på att förädla, alltså fler Dalho i Randust att förädla. Hur gör man det? För det är ju bra att säga, och det ser ju fint ut på en PowerPoint när du drar det för Häcken.
Ja, men så är det väl, och det är väl det som jag pratar lite om, de här benchmarken som vi har gjort och kika på. Nu är ju väldigt många som har ganska tydliga akademier från ganska ung ålder. Vi har ju inte det, vi har ju en bredd från 6 år. Det vi har gjort i år till exempel, att vi vill kanske ta ett större tag från att man är 13 år. Vi kommer inte ha, upp till man är 15 i BK Häcken, så kommer vi inte ha någon akademi på det sättet eller någon selektering. Utan alla, men vi kommer däremot lägga mer resurser på tränare och på ledare och som utbildar våra spelare. Så att det blir en tydligare, dels hur vi utbildar efter en modell som vi tror på, och sen så vem det är som gör det. Och sen så också att en central punkt då, en koordinator eller någon form av ansvarig som också ser till att vi följer det. Det blir också en del, och många har ju som fotbollschef eller så ute bland större klubbar där man liksom hela tiden säkerställer att vi gör rätt och vi gör de saker vi ska. Så det är väl så vi tänker.
Återkommer till den här Sonny Karlsson-intervjun i Offside, där han liksom talade ju ändå lite om att han lite tröttnat på den här världen med att respekten för kontrakt hade blivit lägre, fler agenter och allt sånt. Om vi börjar med kontrakten, hur upplever du det? Liksom att, ena dagen kan man ju skriva på ett 5-årskontrakt och vara väldigt nöjd. Nästa, ett år senare, kanske man tycker att man har rätt att gå iväg.
Ja, jag tror att det någonstans... jag går ju in lite med en större förståelse. Sonny har gjort en resa som är lite längre, och då kan jag liksom, då förstår jag, jag håller ju med. Det är klart att man vill ha en lite som vi pratar, man utbildar en spelare, man är här kontraktstiden, man säljs och alla blir glada, även spelare som kommer hit, men så funkar det inte. Det är ju samma sak för oss, vi är ju en del av hela marknaden, så att även om jag tror i individuella fall så kommer det finnas en stor irritation, så får man också förstå liksom påverkan, alltså klubbar, media, agenter, familje, alltså det finns så mycket påtryckningar idag från alla delar. Så det är inte, alltså,
har du en fördel där jämfört med Sonny att du mer nyligen varit spelare och varit i liknande situationer?
Ja, men det tror jag. Jag har väl en större förståelse utifrån den andra sidan än vad han har. Sen får vi se vad det innebär, men det tror jag.
Han var ju också rätt kritisk mot agenter och förmedlare. Han drar inte alla över en kammare, så det finns bra och dåliga, men att de har fått så mycket mer inflytande. Hur ser du på det?
Ja, men det blir ju lite samma sak. Man kan ju lite tycka vad man vill om det, men det är så det ser ut idag. Och de är en viktig del av även för oss. Jag menar, när vi ska kommersialisera oss och göra en försäljning. Så att man måste ju liksom någonstans, man kan tycka vad man vill, men man måste spela spelet. Och jag förhåller mig till så här att jag vill ändå ha ärliga och bra relationer med dem jag gör affärer med. Sen så kommer det säkert vara många gånger där man inte tycker lika.
Hur viktigt är det att göra rätt, så att säga? Idag är det ju vanligt att agenter, de representerar ju spelaren, men de skriver ett avtal, kanske ett scoutingavtal med en klubb, och för att få betalt den vägen, för att det blir fördelaktigare för alla utom svenska skattemyndigheter. Mm. Och det känner ju du säkert till också att det är så. Hur ser du på det?
Jag ser, i sak så ser jag väl som att vi skulle aldrig göra någonting juridiskt som inte var hållbart. Det har jag liksom, det har jag inget mandat eller liksom ingen chans att göra i den här klubben, och det känns väldigt, väldigt bra. Och det är någonting som jag inte skulle vilja göra personligen heller, att man utsätter sig själv och klubben för någonting som senare kan liksom straffa oss eller betyda allmänt dålig inflytande på klubben. Så att jag tror där är vi väldigt bra och väldigt tydliga i vad vi kan göra och vad vi får göra. Och sen som du säger så finns det ju vissa gråzoner alltid, men det som är juridiskt hållbart, och någonstans så kan man alltid prata så här, vad är moral och vad är juridik i allting det där, och det, jag tror att man kommer nog aldrig nå en 100% konsensus i det.
Nej, för att om man pratar med en del sportchefer så kan ju de säga att ja, men jag gör vad som är bra för min arbetsgivare. Och sen är ju detta en speciell värld, och jag vill verkligen inte peka ut. Det är klubbar, det är klubbledare, det är förmedlare, det är spelare. Många människor gör fel. Jag säger inte att någon yrkesgrupp gör mer fel än någon annan. Men man kan ändå hamna i en fördelaktig affär för BK Häcken där man ändå kan ana att det är något fishy bakom. Men man kan inte se fullt ut. Hur resonerar du kring en sån?
Ja, men man måste ju förhålla sig till hur allting ser ut. Och precis som du säger, man kommer aldrig kanske ha, eller ska inte säga aldrig, många gånger har man ju allting på bordet, men inte alltid. Och framförallt med internationella affärer, för där har man ju så otroligt många aktörer. Och man vet ju inte hur den andra klubben, hur deras kontakter ser ut och så vidare. Men förhållningssättet är väl alltid att man betalar till den person man vet. Och det gör man på ett korrekt sätt, och man förhåller sig till klubben på ett korrekt sätt och till spelaren på ett korrekt sätt. Och så länge man kan liksom klara de bitarna så får man väl ändå anse liksom att man gör det rätt och riktigt.
Hur ofta kommer det erbjudande om att göra något som är utanför gråzonen?
Nej, jag har faktiskt varit inget sådär som jag har märkt av specifikt.
Det finns ju polisen Fredrik Gårdar som jobbar just med den här gruppen som jobbar med liksom kriminalitet i idrottsmiljö. Han ger ju en bild av att liksom svensk idrott ibland är lite oskyddad för kriminalitet och pekar ut att liksom det kommer in kriminella och så. Hur ser du på den bild han ger?
Nej, men det finns ju säkert, om man säger så är det väl säkert så. Och det var väl ett konkret här, men det var väl en inblandning här för en månad sedan. Men vi kikade väl i våra register där, men det var ingenting som vi hittade någon form av kommunikation med, vilket kändes väldigt skönt. Så att det är klart att man får inte vara naiv, herregud. Det är ju pengar det handlar om. Ju större pengarna blir, ju fler vill bli intressenter kommer att komma in. Så är det ju.
Allsvenska rivalen AIK utredde ju sina affärer efter en medial uppmärksamhet kring en försäljning. Sen publicerade man ju bara 2 av 6-7 sidor på utredningen. Men hur ser du på det här att fotbollen liksom, just att man inte har så mycket insyn, så är det ju svårt. Det gör ju att det blir lättare att göra ljusskygga affärer. Hur ser du på bristen på insyn?
Ja, men det är väl svårt utifrån att vi blir styrda centralt ändå. Ja, men framförallt från de större organen med UEFA och FIFA. Och så får man förhålla sig till det. Och det är så svårt, det blir vi verkligen lillebror. Och vad ska vi göra i det här? Alltså hur mycket vi än sparkar och slåss för det, så kommer vi inte kunna påverka, tror jag, på det sättet. Och sen kan man ju alltid moraliskt säga att om det känns liksom 100% eller inte. Det är en väldigt svår fråga.
Under ett medlemsmöte ikväll röstade Häcken ja till att ta över Kopparbergs Göteborgs lag i Damallsvenskan. Förutsatt att Göteborg röstar ja imorgon blir klubben en del av Häcken.
Parallellt med att du driver här verksamhet så har du ju också lite sportchef för damverksamheten. Hur påverkar det ditt dagliga värv?
Ja, det påverkar ganska mycket. Jag, alltså, det är väl det som man har... Nu är det otroligt ungt än så länge. Jag har inte gjort det så länge. Men tanken från klubben är att man vill ha en central punkt som är jag då, som ska styra riktningen på både dam och herr, så att vi får en gemensam syn på det vi vill göra. Sen utifrån hur vi ser ut nu så har Mats ett tydligare mandat i en form av managerroll att Mats Gren.
Ja.
Att vara lite mer aktiv kring vissa sportchefsfrågor. Och det finns också viss praktisk hjälp också från den tidigare organisationen med Lasse bland annat. Så att det blir hans roll lite mer kanske mot spelarrekrytering och lite större mandat. Så att det, som jag säger, det dagliga blir inte lika mycket. Men just nu ad hoc så är det ju väldigt mycket kring hela organisationen. Hur ska den se ut? Och det ligger ju på mig. Så att det är ju fortfarande ett stort stycke arbete. Sen så blir ju liksom... Det blir ju ändå mitt ansvar precis på samma sätt som här laget.
Vad är den stora skillnaden på en elitverksamhet för herrar och en elitverksamhet för damer?
Förväntningarna tror jag. Både alltså, internt kanske och även lite externt. Att det skiljer, det är ju lite två olika världar. Därför kommer det bli extremt häftigt att få hit under samma tak. Det är så att säga lärdomarna man kan ta.
Är det att liksom damspelare förväntar sig mindre?
Ja, men det tror jag. Tror man är mer benägen att vara en individuell idrottare och ta mer ansvar som damspelare. Absolut. Det är mer serverat på här sidan. Sen om det är liksom om man lever i den världen som damspelare, så är det ingenting som säger att det blir likadant. Men jag tror att det säger ju alla som jag har pratat med, att det, alltså drivet, och även de jag märker när jag pratar, så finns alltså det är lite på att det ställs lite andra frågor än vad det är på här sidan.
Vilka frågor kommer?
Ja, men lite mer initierade frågor, kanske lite mer alltså intresserade kring hur bygger vi, alltså som när man har pratat potentiellt med några potentiella nyförvärv, så finns det väldigt initierade frågor. Hur tränar ni? Hur tänker ni kring de här sakerna? På ett sätt som jag inte upplever att man har haft på här sidan. Så att man ja, men det är mer initierade frågor i detalj, tror jag, från damerna. Och man tar också, det har jag faktiskt också märkt på kort tid nu med agenter, man är mer noggrann att ha allting svar på frågor. Jag vet inte om det är manligt och kvinnligt, så manligt, ja, men det löser sig. Allt är lite på här sidan. Det fixar vi. Medan damsidan, även om det ekonomiska ofta är mycket mindre på damen på här, så blir det mycket mer initierade frågor. Man är mer noggrann på något sätt.
Hur ser du på den som alltid bollas upp när det är damer och herrar, ersättningen, och där man ju, de sliter på landslag nivå för att de vill ha lika och de har inte riktigt nått ända fram. Och sen kan man ju då säga klubbnivå är det kanske ännu svårare. Hur ser du på det, att lagkaptenen för herrarna och lagkaptenen för damerna? Jag menar, det är ju ändå regerande mästarna. De är ju, står ju högre i rang än herrarna.
Nej, men precis. Det finns ju olika sätt att se på det. Sen så var det en damagent från England som sa att han var ändå ganska så pass överraskad att gapet är så pass litet i Sverige. Det får man ändå ta med. Om man jämför nu med vilken ranking vi har på damsidan och där vi är. Och så kopplar det till England eller Frankrike eller Spanien eller Italien. Där blir ju gapet så enormt. Här är det ju greppbart. Det skiljer ju fortfarande, men det är inte så enormt som det är på den. Och vi får ju se hur utvecklingen går. Det jag måste förhålla mig som sportchef, det är ju liksom, hur ser marknaderna ut? Hur blir jag konkurrenskraftig på damsidan och herrsidan? På ett sätt som... Och lite som att diskutera med någon. Det är svårt att säga upp till enskilda klubbar att man ska förändra. Utan det måste ju någonstans organiskt förändras centralt. Så att man får möjlighet att bygga på ett sätt för att få resultat också. Men det är klart att här har vi, jag menar, du flyttar in under samma tak. Organisatoriskt så kommer det bli nästan samma förutsättningar direkt, vilket är ju en stor sak. Och sen får man ju se, liksom, det är ju att jag ska sitta här och säga att så här kommer det bli om 5 eller 10 år, det är ju jättesvårt. Men det är klart att man har en förhoppning om att vi ska kunna mötas.
Ni tog ju in en verksamhet, det var ju något svajigt där innan det slut blev ett årsmöte både hos er och Göteborg som gav klartecken. Hur ser du på att ni tog in det trots att det var en del kritik och ni hade ju ett eget division 2-lag på väg uppåt?
Ja, nej, men det är ju klart, men jag tycker att den blev behandlad väldigt öppet, så folk fick ju faktiskt tycka och tänka. Ja, det är klart att det finns och det fanns två sidor. Nu skulle jag säga att den negativa sidan var ju otroligt liten i förhållande till den positivism som, liksom, som man hade då internt från våra medlemmar, framförallt som är de som fattar beslutet. Så då måste vi lyssna på. Vi internt så tycker ju givetvis det är otroligt inspirerande att få göra det. Vi har fortfarande vår division 2-lag kvar och fortfarande en plan för att de också ska ta steg framåt. Liksom, så att det är ingenting som har försvunnit, utan det är saker som har adderats på.
Nu sitter ju inte du och ringer sponsorer direkt, men jag gissar att du ändå har hört. Vad är signaler från liksom partner och sponsorer kring att ni gör det här klivet?
Ja, men där tror jag att det är jättepositivt. Alltså det blir också någonstans kanske också ett nationellt intresse för BK Häcken på ett annat sätt som inte har funnits, där man liksom kan se synergier och den unika position som återigen då, när vi har allting på plats och vi har, vilket är faktiskt, vi har fotboll från 6 år på pojk och flick och i alla årskullar hela vägen upp till akademi, och nu kommer vi ha en flickakademi, pojkakademi och elit på dem här. Det är ju väldigt unikt och väldigt häftigt, och ur marknadsperspektiv utifrån alla saker med jämlikhet, hållbarhet och så vidare som man pratar om, så är det fantastiskt givetvis.
Över tid så sägs det att även de sidan ska ha sin egen sportskjut, och talat som Lotta Schelin var, talar för att hon sitter här som kollega till dig.
Som det ser ut nu, som jag sa till dig, så kommer vi ha den att jag är övergripande sportchef, och sen så kommer det vara en lite mer operativ roll på damsidan. Så att, ja, jättesvårt att kommentera enskilda namn faktiskt.
Du kom ifrån Dalarna, Tunabro, och slog igenom i Brage och gick ut i Blåvitt. Vad saknar Brage för att ta klivet upp i Allsvenskan?
Det är väl inte så mycket. Det var ju väldigt nära att de fick platsen här i förra året.
Men Östersund.
Ja, men precis. Men jag tror att man är på ganska god väg. Jag har ju en del kommunikation med Ola som sportchef och så vidare, och pratar givetvis med en del där. Det är ju en historisk idrottsstad. Så att det är ju svårt, det är väl som för alla, att man får kunna liksom bygga, att ekonomin blir tillräckligt stark för att kunna ta det nästa steg. Man har ju en upptagningsområde som är tillräckligt stort för att kunna lyckas, och man har en historia som är tillräckligt bra också, och förhoppningsvis kanske man också kan få till slag en modern arena och så vidare. Så att jag tror det är nog små detaljer, och att jag tror just det att man har fått kontinuitet nu i Superettan kan också bidra till att man förhoppningsvis kan kliva ett steg högre upp.
När du som ung talang spelade i Brage i tidigt 2000-tal, så hade du ju en del att välja på Blåvitt, Halmstad BK och Malmö FF. Halmstad var ju en stor klubb på den tiden. Du valde Blåvitt. Hur kom det sig att...
Jag var och hälsade på. Tom Prahl hade ju några gånger, även när han var i Malmö, så han visade ju ganska konkret intresse. Jag var hälsade på dem. Det var ju det året de tog SM-guld. Så de tog emot bucklan. Så var jag där och tränade lite. Och det var väl några olika faktorer. Dels var det väl så här, de hade en ganska långsiktighet. Jag vet att många så här nämnde som att man skulle gå resan genom B-laget, som det hette då. Det var ju många som hade gjort det. Det var ju många etablerade spelare. Sen så man kände sig, jag har ju gjort Superettan som det var då första året. Och så man var sugen på nästa steg. Så det var ju liksom väldigt spårande. Sen en stor faktor för mig, det var att jag hade min bror i Göteborg, Jonas Lundén, som hade flyttat hit, som var en gammal lagkompis och klasskompis, som spelade i IFK Göteborg. Så det var ju så här, ja, familj och tryggheten och allt annat kring, och även Göteborg som stad givetvis, och en stor klubb. Så att det var lite för många delar som spelade över. Även fast den andra var liksom sportligt också var väldigt intressant.
För du har, man kan ju säga att du har lite otur, för du kommer ju till ett Blåvitt som det svajar lite kring.
Ja, både vi var, ja men precis, vid första året var vi med i toppen hela vägen. Jag tror det var sista, jag tror om det var 3-4 matcherna, så vi blev väl 4 tror jag till slut. År 2 var ju inte alls lika roligt, då var vi ju, liksom fick vi kriga oss kvar via kval, och då kan man säga absolut att det svajade. Jag vet inte, så här, jag har gått igenom några gånger så där, alla val man har gjort. Man har ju alltid fattat de beslut man har fattat ut efter den kunskap man hade då. Jag har inte ångrat något val jag har gjort utifrån något klubbval, för att det har känts rätt då. Och det har liksom, sen är det alltid omständigheter som sker.
Ja, du kliver till Aalborg där du går, även om klubben inte tar några titlar, så går det ju bra för dig. Du får ju oerhört mycket beröm och du har ju bland annat Hamrén och så. Hur var, skilde sig den danska fotbollen då jämfört med allsvenskan?
Men det var ju, jag visste väl lite grann om Aalborg, men det var väl lite, skiljer sig inte kanske så mycket, lite tuffare. Jag tror det kan vara lite sådana skillnader än idag emellanåt, att man är lite mer, lite mer taktiskt i Sverige, lite mer fart och fläkt och liksom lite öppnare i Danmark, tror jag. Men det var också kul att komma till nytt, nya arenor och nya motståndare och fans och så vidare. Så att det var ganska inspirerande ändå liksom på alla sätt. Och det passade mig ändå tydligen ganska bra. Det var ett väldigt spelande lag och de flesta. Det som var stora skillnaden, ska jag säga, då, det var ju att även de här ska man säga, bottenlagen hade en skön inställning till att vi ska spela oss till att vinna matcherna. Så att det var inte alls så många taktiskt som liksom stod i sina block och väntade. Utan det var en öppen fotboll oavsett vilka man mötte. Så det blev ofta en anfallsglad fotboll.
Ja, för känslan om man tittar idag på danska och svenska ligan, att den kanske är närmare varandra, ja, än vad den var på den tiden.
Det är en större, det känns som att hela fotbollsvärlden är mer internationell idag. Man kikar ju liksom helt på, man kollar ju på England, Spanien, Italien, Frankrike. Alltså man kollar ju på så många olika, Tyskland inte minst, alltså influenser. Och det blir ju liksom, så det skiljer sig inte så mycket Danmark och Sverige på det sättet, tror jag.
Och igen och så Nicke Malmström och skottet. Martin Eriksson gör 1-0 till BK Häcken. Tillbaka efter skada och målskytt mot Champions League-jagande svenska mästarna Malmö FF. Martin Eriksson ger BK Häcken ledningen med sitt andra mål för säsongen.
Vi var där rätt till att göra och så skår han för 3-0 till FF och han är solomål. Martin Eriksson
där. En smart press och så Martin Eriksson med mycket yta. Och så kommer han till skottläge och 1-0 Häcken. Och vilket vackert mål, Martin Eriksson.
Ofta var ju steget ut kanske till en dansk klubb och sen vidare ut i Europa. Varför blev det inte? Du väljer Brøndby i slutändan, kan välja mellan FC Köpenhamn och Brøndby. Väljer Brøndby och har väl även en del svenska klubbar som är intresserade, Djurgården.
Ja, då var det väl ganska, för den var ju en ganska stor transfer som jag gjorde från Aalborg till. Men det var ju en motsvarande en transfer som du gör till Holland eller Belgien eller kanske liksom andra division i Tyskland eller något sånt där. Men då kände jag att det var ju otroligt många som hade gjort. Mattias Jonsson var en sån, Andreas Jakobsson, Marcus Lantz var där då, som hade gått den vägen, spelat in i landslaget och liksom, och sen tar man nästa steg. Så det var ju så här, jag hade ju en, jag ska inte kalla det romantisk, men någonstans min bild var att bli så bra som möjligt, etablera mig i landslaget och sen så ta mig ut. Det var inte så mycket så här den här som skiljer sig idag att kring ekonomin, utan drivkraften var hela tiden komma till bättre lag och ja, framförallt också kring liksom kunna spela sig in i landslaget. Jag tog ju över då, jag spelade ett halvår med Johan Elmander, sen var det Mikael Audre som tränare, det var ju sjukt inspirerande givetvis. Så jag kände väl då, de var ju nära Champions League, slogs ut på mållinjen av Ajax i kvalet. Så det var ju liksom ett lag som var kompatibelt med ett bättre lag i Holland. Så att det var.
De hade ju precis vunnit ligan också i Dan. Ja. Inte vunnit ligan sedan dess. Och när du kommer, sen är det ju stökigt. Det börjar ju stökigt.
Där var det väldigt stökigt.
Hur upplever man det som spelare?
Jag tror vi hade ju ett år då, där det blev lite maktmissbalans mellan tränare och dåvarande ordförande som blev. Där det gjorde att Laudrup avgick, Faxe avgick. Fick vi René Meulensteen som assisterande i Manchester United. Så fick han ett halvår på oss och så blev det också någon ny kamp. Och så bort med han och så in med en ny, ska man säga, klubbtränare. Och sen så fortsatte det lite så. Så det blev ingen harmoni. Utan man letade kanske lite efter det där att man, historiskt så här har vi alltid gjort. Nu får ni ska vara tysta, bara följa efter. Och sen Sen tror jag att ett litet misstag som jag gjorde kanske som låg mig i fatet, det var att man liksom tog lite för mycket plats och ställning för mot vissa saker utanför planen liksom, som man ville förändra på för att det skulle bli bra. Vilket kanske individuellt inte blev så bra för min situation.
Hur yttrar det sig att de...
Nej, men det är svårt att säga specifikt, men att man kanske slogs för att man ville att vissa saker skulle förändras utan att vara specifik. Och sen så liksom, ja men då trampar man på tår hos kanske både spelare och andra i, kring som har varit där länge och så här, du ska inte komma hit och tro. Sen är det en liten egen reflektion över hur saker och ting blev, men att man kanske, det var stökigt och det kanske blev ännu lite stökigare för mig efter det.
Hur nära var du att du kom vidare ut?
Vet inte, det var ju... Jag hade ju ett väldigt högt anseende när jag kom dit och hade ju stor press på mig. Jag började väl relativt bra ett och ett halvt år, men jag fick någon liten småskada. Jag vet faktiskt inte, jag kommer inte exakt ihåg. Vi var väl inte sådär supernära att göra någon stor transfer, det var vi inte, det ska jag inte säga.
Du vänder istället hem till Elfsborg som ju då är ett hett lag i Sverige med mycket stjärnor och så, men... Även om du var där några år så kan man väl säga att det blev aldrig något riktigt lyft i Elfsborg. Och du har ju själv pratat om skador och konstgräs och så. Hur...
Men det, ja, jag vet faktiskt inte. Vi fick barn. Kanske så för lite, ingen aning. Jag har otroligt svårt att säga exakt vad det var. Jag vet att det var otroligt frustrerande för jag hade aldrig varit skadad i stort sett hela karriären. Och sen så blev det liksom som att helt plötsligt var man den här sköra spelaren som gick sönder. Och så hade man inga svar på vad är det som händer. Liksom. Så att det var ju väldigt jobbigt mentalt. Alltså, när man inte förstod själv. Vad fan, nu gör jag ju så rehabiliterar och så kommer det här. Och sen händer det här. Och jag vet faktiskt inte om det var konstgräs eller om det var någonting annat. Eller att kroppen
inte
var balans.
Varför gick du inte till Blåvitt då? Som ändå hade varit din liksom, svenska klubb.
Ja, den har jag väl svarat på ganska många gånger. Det var Håkan som var sportchef och vi hade väl egentligen jättebra dialog ganska länge, men sen när det väl blev skarpt läge så fanns det inget intresse helt enkelt, så det var inte mer dramatiskt än så.
Istället, när Jörgen Lennartsson tar över Elfsborg så går du ju hit till Häcken på lån och det är ju på något sätt din bästa säsong 2012 och du blev nominerad till årets mittfältare och så. Vad var det som lossnade då?
Vet inte, det var väl någonstans att man släppte, det var lite såhär prestigen släppte på, alltså ska jag gå till Häcken på lån, det känns ju lite såhär, kan jag verkligen göra det här? Det känns ju jättekonstigt.
Att det var för stort steg nu?
Ja, lite så, alltså, för det var ju så, Häcken hade varit på väg att bygga sin, liksom, sitt lag då, men ändå var fortfarande lilla Häcken på ett sätt. Så att, ja men, ja, vi hade en familjesituation där det kändes ändå, ja men vi kör, värsta fall så kan jag gå tillbaks till Elfsborg i sommaren om det inte känns bra, men sen kändes det helt rätt direkt. Jag tror att jag tog ett beslut personligen att här så tar jag min plats direkt, det spelar ingen roll, jag kommer inte be om ursäkt. Och sen så...
Hade du inte vågat det riktigt i Elfsborg?
Nej, jag tror faktiskt, alltså, ja men det var också i Elfsborg var vi väldigt många som ville ta den platsen.
Det var Anders Svensson, Stefan Ischisak, det var...
Ja, det var väldigt många. Teddy kom samtidigt och vi hade liksom många som var etablerade också och hade varit det länge. Så att det var inte en helt enkel, men det kanske också någonting som riktigt har... Hade jag vågat kanske gjort det lite tydligare, lite tidigare, så kanske man också hade haft lite större framgång. För det är ju trots allt så, man får ju inte... Man måste ju liksom vara... Man måste vara tuff och man måste vara... En stark individ för att liksom kunna verkligen ta dem sist. Och framförallt kanske skita i vad de andra tycker och tänker.
Var det lättare när du var 31, skulle fylla 32 och kom till Häcken?
Ja, jag tror det. Jag tror att man har liksom en distans till saker och ting. Man har familj, man har ja, lite som du säger också. Alltså just utifrån att det är den och sen så just min approach att ja, vi får se vad det blir och sen så nu kör jag bara. Alltså det blir liksom ingen press.
Hade du kunnat ändra någonting i karriären som hade gjort att du hade kunnat ta dig klivet tid?
Nej men jag tror det. Det är väl någon mindset. Att man hade vågat. Men det är lättare sagt. Det är lätt att sitta och säga att man ska göra det. Men det är jävligt mycket svårare att faktiskt göra det. Och faktiskt liksom tro på det fullt ut och våga ta den platsen.
Var du för elegant spelare för att liksom lyckas kanske i allsvenskan? Du hade kanske lyckats bättre i allsvenskan idag än på på den tiden?
Först, alltså när jag kom till IFK Göteborg så stod man ju ut som en kreativ spelare på ett väldigt tydligt sätt. Sen har väl den liksom någonstans varit, precis som du säger, att det har utvecklats till. Men jag tycker inte jag ändå liksom på något sätt alltid också tycker att det löpt så mycket krig, att även om man inte har haft flest glidtacklingar på ett år kanske, så tycker jag väl ändå inte att min spelstil funkar ju bra i Allsvenskan också. Men jag tror som sagt det här liksom, den här mentala tuffheten att vara lite, ja, men lite mer krass i sig själv, det tror jag nog hade kunnat varit någonting som...
Kan man, om man är lite elak, kan man säga att du är lite doldis. Du har liksom inte fått de mesta rubrikerna och liksom så. Var det medvetet val eller?
Ja, det blir väl också något sådär naturligt att man inte, som man är som person. Vissa drivs ju av att faktiskt ha strålkastare och rampljus. Jag älskar ju att vara där ute och spela inför, alltså, på den arenan. Den är underbar. Men jag drevs ju kanske inte att liksom uttala mig i media eller få massa rubriker på det sättet. Det har väl aldrig varit min personlighet. Jag har väl aldrig varit den som har drivits av det. Görs inte så än idag. Men någonstans är det lättare när man har klivit bort fotbollsrollen. Att liksom... att man tycker att man förtjänar sin plats mer på något sätt. När man faktiskt har klivit ifrån det på något konstigt sätt, så är det så att här ber jag inte alls om ursäkt på samma sätt. Här liksom tar jag för mig mer.
Den lånesäsongen 2012 när slutsignalen gick, den säsongen så var ju den klubben du hade lämnat på lån från början Elfsborg 1 och den du tillhörde Häcken 2. Ja, hur var känslan kring det?
Nej, men det var ändå väldigt god. Vi hade väl ändå någonstans, var det väl, tror jag, BK Häcken som man minns från 2012 utifrån det vi gjorde och sättet vi spelade fotboll på och helheten vi hade i egna händer i stort sett, men klarade inte riktigt av att knyta till säckarna. Men det var ingen bitterhet mot att jag inte var kvar, utan det var bara en glädje att vad vi hade gjort faktiskt.
Kan det vara en lärdom som du kan ha nu när ni förhoppningsvis någon gång ska bryta igenom den barriären och hamna i etta?
Mm. Ja, men det tror jag. Jag tror både lärdom för mig att, ja, men liksom, jag tror ändå att jag har den lite tydligare, att man vågar liksom, för här slåss jag lite mer för en sak också. Det är inte, alltså min person är inte viktig i det, utan här blir det mer så att man, ja, men man gör saker för att klubben ska synas, så det blir lite enklare. Men jag tror också utifrån individen att jag faktiskt kan hjälpa andra individer som jag ser kanske borde ta för sig lite mer och ta sin plats, be inte om ursäkt. Då kan man liksom vara där kanske och pusha dem till att göra det.
Du tillhörde ju en fantastisk U21-landslag med en rad talanger, allt från Zlatan och liknande. Och om jag har räknat rätt så gjorde du 5 vinterturnéer och var ju med i några andra, Elfenbenskusten i november och lite sånt. Vad känner du att du saknade för att liksom vara med på riktigt?
Ja, men jag tror att fotbollsmässigt så är jag inte säker. Jag är inte så säker att det var just den delen. Jag tror mycket av den delen, den liksom att man inte tog, alltså vågade vara så bra som man faktiskt kunde vara. På riktigt liksom, att man inte kunde liksom nyttja hela liksom sin kapacitet i de lägena. Det var väl det. Sen var det, sen ska man ju också säga, var ärlig, att det var väldigt duktiga spelare som spelade på min position under i stort sett samma era. Med Kim och med Anders, Fredrik Ljungberg var där ett tag, Tobias Linderoth, ja, med flera. Alltså, så det var ju Pontus Fanur, alltså det är så många spelare som var duktiga samtidigt, så inte bara lätt att säga att om jag hade gjort så hade jag spelat, utan det är ju kanske inte hela sanningen, men utifrån att jag kanske skulle konkurrerat lite mer tydligare, så tror jag att utifrån min, det jag hade kunnat fått ut av mig hade varit kanske just på den mentala aspekten.
Du hade behövt elchocka dig själv eller något för
att, ja, kanske
fram. Men ibland har man väl inte det liksom.
Nej, det är lätt att, som sagt, det är lätt att säga här och det är lätt att vara efterklok, men det var inte så. Och då var det ju, alltså det finns ju så många delar, så, ja, men jag var en jättetalang och jag kom dit. Men med mitt paket så nådde jag dit. Jag hade en 19-årig elitkarriär, vilket var fantastiskt. Sen att jag kanske liksom inte kunde nå det allra överst på trappan, så jag är fortfarande ödmjukt tacksam för det jag fick göra. Det är, och att jag ändå liksom hade en så pass stor mental styrka att driva mig dit.
Stort tack.
Tack själv.
Podden i denna vecka producerad av Julia Karlsson och klippt av Daniel Eriksson. Och som vanligt vill vi gärna ha era tankar, idéer, önskemål eller vad det nu må vara. Enklast är alltid att mejla mig olof.lund@tv4.se eller skriva till mig direkt på Instagram eller Twitter, och då är det Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack för den här veckan som var avsnitt 300.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.